Fältreporten sänder från Gärdefjärden i Västerbotten där han tar tempen på fåglarnas flyttfeber. De första har ju redan gett sig av söderut. Och så handlar det om att vandra hela långa fjällkedjan, 130 mil under en och samma sommar. I Naturmorgon den 8 augusti 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och vår fältreporter idag, han heter Jonathan Martinsson. God morgon Jonathan.
God morgon Mats.
Hur har du det?
Jag ska inte klaga. Det är ett ganska grå himmel, men jag har lite ljusningar ändå här i Västerbotten där jag befinner mig. Men utsikt har jag. Regnet har slutat. Det droppade lite här när jag kom hit på morgonen. Ja, helt okej.
Okay. Det såg ju rätt trivsamt ut på bilden du skickade till mig. Just som jag la upp på våra sociala medier. Du är ganska långt norrut i landet.
Ja, precis. Jag är i Västerbotten, Västerbottens kustlandskap. Mellan Umeå och Skellefteå kan man säga. Mm. In till ett samhälle som heter Lövånger.
Och det ska ju handla om flyttfåglar som redan börjat vända näbben söderut. Kanske har en del av dem redan passerat dig. Känner du bara förväntan för det här eller finns det lite vemod också?
Alltså jag känner ju förväntan inför morgonen, men det är klart att det är en liten ton av höst här. Alltså man känner att pendeln har ändå svängt på något sätt. Och det finns väl en sorg i det, men det finns ju mycket fint med det som komma skall också. Så att vemodet och glädjen kan väl få dela plats, tänker jag.
Två tankar samtidigt, det kör vi med. Tack så länge, vi återkommer väldigt snart till dig. Annat lite nordligt i programmet är att vi ska lösa ett fågelsångsmysterium från Ångermanland. Detta om en knapp halvtimme. Och sen i nästa timme så ska vi träffa Sara som vandrar hela långa fjällkedjan från Grövelsjön till Treriksröset. På vägen har hon i alla tänkbara bemärkelser fått uppleva dalar och toppar.
Det var en riktig bottendag. Och det var den dagen sög, rent ut sagt. Ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills.
Vi gillar att ni skriver till oss, gärna under programmets gång. Det brukar vi tjata om, men det är så. Vi gillar det. Till exempel om ni kommer att tänka på något som ni vill dela med er av. Adressen hit är naturmorgon@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. En som skrivit till oss i veckan, det är Anna-Kristina Blomqvist, och hon berättar fint om flera iakttagelser av tornseglarnas beteende. Hon har haft dem på riktigt nära håll i 30 år. Hon har ett boende fönsterbläcket. Bland annat skriver hon att hela familjen tornseglare samlas alltid i boet precis dagarna innan det är dags för ungarna att flyga ut. Alla ska in i boet, skriver hon. De är som familjen Simpsons i färd med att slå sig ner framför tvn. De knuffas och trängs, och när jag hör det vet jag att de är på väg att ge sig av. Hon skriver också att i lika många år, 30 alltså, har jag glömt anteckna deras ankomst och avfärd, mina bokföringsbeslut till trots. Och det där kan man ju verkligen känna igen sig i. Särskilt avresan missar man väldigt gärna och lätt. Plötsligt är det bara tomt på himlen och man undrar när det hände. När drog de söderut, tornseglarna? Igår var de kvar hos mig i Sörmland, men vilken dag som helst så kommer det vara tomt där uppe på himlen. Får jag föreslå att om ni har dem i er närhet, passa på att titta på dem och lyssna på ljuden ni hör i bakgrunden idag, för snart är de borta för den här gången. Och Jonathan Martinsson, på post där vid Gärdefjärden, som det heter i Västerbotten, för att ta tempen på flyttfebern söderut. Har ni några tornseglare kvar hos er?
Alltså jag har inte sett någon tornseglar idag eller igår när jag var här. Jag såg att det var rapporterat här för en vecka sedan ungefär. Mm. Jag kan väl bolla frågan vidare till den som var med mig på morgonen, Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Har du sett tornseglar de sista dagarna?
Hörru du, nej det har jag inte gjort. Det är nog åtminstone ett par veckor sedan tror jag. Ja. Det kan säkert finnas kvar någon ströfågel, men det, ja, det blir allt tunnare med fågel i våra marker faktiskt. Det märks redan nu.
Ja, ja så tornseglarna har nog lämnat Västerbotten i alla fall om man ska tro oss två då. Men vi står här vid, jag har ju redan satt liksom geografin mellan Umeå och Skellefteå in till samhället Lövånger.
Yep.
Står och blickar ut över Gärdefjärden, en fågelsjö, och här lyfter en gråhäger som har stått i vassen. Och...
Precis, den stod här i vassen alldeles bara 70 meter nedanför plattformen där vi står. Nu lyfte den och drog vidare efter stranden här.
Mm.
Precis. Och du är i Lövånger samhälle.
Mm. Ja. Och du är reservatsförvaltare för det här området och jobbar också med våtmarksområden på Länsstyrelsen.
Med våtmarkssamordning, ja. Se till att det ska bli många bra våtmarksprojekt och blötare myrar och blötare natur överhuvudtaget.
Ja. Och här är det ganska blött. Även om, alltså, vi tittar ut över Gärdefjärden som är en, det vi ser en ganska liten vattenspegel, men runt omkring ett platt landskap med åkrar och strandängar och så lite en ridå av skog runt omkring.
Japp.
Det här är en gammal havsvik.
Ja, det är det faktiskt. Vi är ju ganska nära kusten även om det är ett antal kilometer bort. Men vi är väl 4 meter över havet ungefär. Och med en landhöjning på 1 centimeter per år så innebär det alltså att det var en havsvik för, ja, du kan räkna ut det, 400 år sedan kanske. Med den takt på landhöjningen som vi har då.
Mm.
Ja, det är spännande.
Så på medeltiden kunde skeppen gå in här?
Jajamän.
Men nu är det framförallt fåglarna som trivs.
Nu är det fåglarnas landskap, så är det. Men det är en fin sjö som du säger. Det är en väldigt grunt vattenområde här. Och sen omges den av väldigt vidsträckta, flacka mader då. Som vi numera har betande djur på i hela landskapet här då.
Och nu hör vi en trana som ropar.
Ja, precis. Det står ett gäng tranor här. Ja, det är väl 600-700 meter norrut. Det var ett 70-tal räknar jag till. Och ett antal grågäss och kanadagäss stod in till dem också.
För det är fåglarna som ska ha huvudrollen här den här morgonen av förklarliga skäl. Det här är en av Västerbottens bästa häck- och rastlokaler.
Ja, en av de absolut bästa, så är det.
Ja. Och vi har ju sett, alltså, när man kommer hit en sån här morgon, då kan man först tänka att det är nästan ingen fågel här. Men alltså, det dyker ju upp när man tittar lite så ser man.
Ja, men det rör sig lite grann. Det landade på kricken nyss in till oss och så in i vassen igen. Och det är små grupper av gräsand och sådär som rör sig. Och gäss som rör sig. Och det flyger förbi lite ringduvor och lite allt möjligt.
Mm.
En gärdsmygg satt här i granskogen och varnade strax in till oss. Så det är alltid liv ute. Det bara ger sig ut så finns det alltid någon fågel någonstans.
Och just innan vi drog igång här så pekade du på någonting. Du hade hittat något i kikaren.
Ja, just det.
Vad var kikare här?
Ja, men det satt en brun kärrhöghona i vassen på andra sidan.
Ska vi titta om den fortfarande?
Ja, men jag inte drog iväg med kikaren.
Ja, den sitter där.
Ja, du ser det där gräddvita huvudet på en ganska stor, mörk, brun rovfågel. Då.
Sticker upp i vassen på andra sidan själv.
Ja, precis.
Och det är ju en av fåglarna som häckar här i...
Ja. Precis. Brun kärrhök är ju inte så vanlig i Västerbotten. Vi är ganska långt norrut ändå i Sverige och det finns inte så gott om vasssjöar och sånt där då, som de trivs och häckar i. Då. Men här brukar de häcka i stort sett årligen. Mm. Det är kul. Om de har häckat i år har jag ingen aning om, men man ser dem ju väldigt ofta här.
Mm. Och Henrik Sparrong, vi är i början av augusti. Många skulle nog säga att det fortfarande är sommar.
Mm.
Men för fåglarna som ska flytta har pendeln svängt för ganska länge sedan.
Ja, men i alla fall för de tidigaste. Så flytten söderut för de tidigaste så börjar ju den redan kanske strax efter midsommar. Så att det pågår. Och sen höstflyttningen är ju otroligt utdragen. Så det pågår ju från midsommar och sen långt in i senhösten då. Och det blir som sagt, det blir successivt allt tunnare med fåglar.
Mm.
Så är det.
Ja, jag såg en siffra på BirdLife att det är 300 miljoner fåglar som lämnar Sverige här under några månader. Och en del av dem landar ju här vid Gärdefjärden.
Ja, så är det. Nu passerar det några korsnäbbar här.
Just det. Du sa förut att du skådar nästan med öronen hellre.
Ja, men öronen är mycket bättre. Öronen uppfattar saker mycket snabbare och tydligare än ögonen gör. Mm. Och det är ofta svårt att hinna se fåglar och sådär. Så att lyssna, det är jättebra faktiskt.
Men en del fåglar som rastar här, vilka arter skulle vi kunna stöta på en augusti morgon här vid Gärdefjärden?
Ja, augusti, för då börjar nog vadare ha, det är ganska lite vadare kvar. Så då är det nog änder, gäss, traner, kanske svanar som är liksom de som dominerar. Sen är det diverse tättingar och en del rovfåglar och sånt här som passerar och som man alltid ser då. Med ringduvor och den här typen av fåglar. De finns ju alltid.
Mm.
Men den här tiden skulle jag säga att det börjar vara mest änder och gäss som är vanliga överrastare.
Mm. Och det borde vi kunna se den här morgonen.
Har vi sett?
Ja, har vi sett också. Har du någon liksom drömmart som skulle kunna dyka upp?
Oj, nej, inte något speciellt. Det dyker upp en del liksom spännande, lite ovanligare fåglar så där emellanåt. Men jag tycker inte det är inte rariteterna som är det viktiga här, utan att det är en bra stopp för de stora mängder med fåglar som liksom flyttar och som behöver någonstans att rasta och käka upp sig och för att flytta vidare och sånt där. Så att det är det som är det viktiga. Nej, jag har inte några heta drömarter och sådär.
Nej, vi får hoppas på många olika arter. För att det här, vi ska gå in på det senare under morgonen, men det här området har genomgått ganska stora förändringar för att bli bättre för fåglarna.
Mm, så är det.
Det såg inte ut så här för 10 år sedan, kan man säga.
Nej, för 10 år sedan så hade vi en väldigt rudimentär skötselplan för det här naturreservatet. Det fanns nästan inga föreskrifter. Det fanns ett par mindre beträdnadsförbudsområden, men i övrigt så var jordbruk och skogsbruk och sånt där var som, det fick man göra precis som i vardagslandskapet runt omkring. Men då kom vi fram till på länsstyrelsen att det här är faktiskt en av de bästa lokalerna i Västerbotten att skapa öppna strandängar.
Ja, det hann jag inte se. En liten fågel och landar i en björk här.
En bofink, hona.
En bofink. Ja, vi ska fortsätta prata om det här restaureringsarbetet när vi kommer tillbaka här till Gärdefjärden om en liten stund.
Ni är så välkomna tillbaka, fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong som är naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Nu till någonting betydligt mer lokalt förankrat än flyttfåglar, men väldigt folkkärt skulle jag säga. Igelkottar nämligen. Säg god morgon till Malin Näs Olsson. Finns Malin där?
Jag är här.
Ja, där. Nu hör vi dig också.
God morgon.
Ja, hej, god morgon. Du bor i Vemdalen, här i Dalen, men det är på Gotland du främst brukar umgås med igelkottar, har jag förstått.
Ja, exakt. Vi har en liten stuga i Hideviken där vi brukar vara på somrarna.
Ja, och därifrån har du skickat en mycket bedårande film och ett antal fina bilder också.
Ja.
Kan du berätta vad det var du var med om och som du fångade?
Ja, men det var ju i början på juli tror jag, så satt vi ute på altanen och så hörde vi hur igelkotten bökade runt så. Så vi liksom gick och tittade på den och då såg vi att den drog massa löv och gräs och att den byggde bo liksom under huset. Och då tänkte vi googlade runt lite och så såg vi att ja, men de bygger ju bo liksom för att föda sina ungar. Och sen så tänkte vi inte så mycket mer på det förrän, ja, för kanske 2 veckor sedan så såg vi att hon började dra iväg med sina ungar.
Så hon hade verkligen gjort det? Hon hade fått ungar under ert hus? Eller under altan? Alltså.
Ja, exakt. Ja, under huset, under grunden på huset hade hon fött sina barn.
Och vad är det man ser på den här filmen? Du får beskriva det, för det är så
fint. Ja, men det är att vi ser ju att hon drar iväg med 2 stycken ungar. Hon hade förmodligen flyttat en unge redan, vilket vi inte hade sett. Mm. Men det visar det att hon drar iväg med de här ungarna och flyttar dem till ett annat bo.
Och det är som att hon inte riktigt nöjer sig med tempot där som ungarna håller, för efter en stund så liksom tar hon ett grepp. Det måste ju vara ganska svårt när man ska, ungarna är ju ändå taggade dem också, men hon tar en unge i munnen och bär iväg den helt enkelt dit hon vill att de ska ta vägen.
Ja, exakt. Och jag förstår, så ser de väl ingenting i början, ungarna. Så den andra ungen irrar ju omkring lite grann och piper efter mamman. Mm. Men hon kommer ju tillbaka så småningom och hämtar den där ungen också. Och det syns inte på filmen.
Nej, men det tror jag lugnar många som har sett den här på våra sociala medier, där den här filmen gör något av en succé just nu. Gå gärna in och titta på den, hörni, som lyssnar. Ja, och du undrade lite om detta med flyttning av ungarna och sådär, om de brukar göra så. Vi kan väl koppla in Jessica i det här. Jessica Ångström, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF. God morgon till dig också.
Ja, men god morgon.
Har du igelkottar själv på så här nära håll som Malin har?
Nej, jag är inte så lyckligt lottad.
Nej.
Jag har inte haft igelkottar här där jag bor under den tid jag har bott här, 10 år.
Ja, det är likadant för mig faktiskt. Så att avunden är stor, Malin, för du har ju, det här är inte första sommaren du har igelkottar hos dig.
Nej, det är ganska mycket igelkottar där vi bor faktiskt. Mm.
Men Jessica, det här med att mamman, antar jag att det är, för att hon ammar ju dem sen också, eller de diar. Hur är det med flytt av ungar till ett nytt ställe? Är det brukligt? Brukar de göra så?
Ja, det gör de, och det är ju inte bara igelkottar som flyttar sina ungar. Det kan ju även vara rävar och ekorrar som gör på liknande sätt. Och då är det ju att honan antagligen har upplevt på något vis då att boet har blivit en otrygg plats. Den kanske, jag menar, den har ju ändå valt att bo, och igelkottar bor ju i våra trädgårdar. Men det kan vara någonting annat som har stört den. Mm. Det har varit en husdjur eller något rovdjur eller sådär. Och sen ska ju säga, vuxna igelkottar rör sig ofta mellan olika gömslen, så att de är ju inte liksom superstationära, utan de har ju områden de rör sig över. Och sen skulle jag säga också att det fyller ju en ganska fiffig funktion att flytta på sig lite då och då, just om det har samlats mycket loppor och parasiter och sådär i det här boet, som man då delvis kanske blir av med, eller komma lite närmare till något ännu bättre födosöksområde eller så. Så det finns många anledningar att vara lite mobil.
Just det, och ingenting konstigt i det. Sen är det ju, precis som du nämnde, Malin, så låter ju ungen lite grann. Vi kan väl lyssna på det. Lisa kan sätta på ljudet här så ska ni få höra. Det är nästan som fågelkvitter. Väldigt fint. Ni hörde att detta kom från ungen alltså, Malin?
Ja, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi. Vi var ju så himla nära, så vi hörde ju allt och såg allt. Ja, jättegulligt.
Är det någonting som du var bekant med, Jessica, detta ungljud?
Nej, från igelkottar har jag aldrig hört det här ljudet. Det brukar ju mer vara att de liksom pustar och puffar och fnyser och snurvlar. Och
ja, de här vuxna ganska igelkottarna, de är liksom ja.
Ja, de är liksom ganska ljudliga av sig. Men, nej, men jag gjorde också lite efterforskningar. Och ja, ungar kan ha det här lätet. Det är ju liksom som ett litet svagt kvittrande. Man kan nästan tro att det är en fågel.
Ja.
Men de kan avge det här ljudet och är väl liksom lite grann liksom som en slags kontaktsignal, och kanske lite att det här intensifieras, tycker jag, i det här klippet också, när det är liksom lite, det är ju liksom en liten stressfull situation.
Ja, mamman och försvinner lite med den ena ungen och den andra blir kvar. Man kan förstå att hon ropar efter mamma lite.
Ja, men en viss oro. Ja. Men sen har jag liksom också hört att vuxna igelkottar kan använda ett liknande ljud som är liksom verkligen så fungerar som ett varningsläte.
Ja, okay.
Så att det är ju uppenbarligen lite stressigt, den här flytten då från punkt A till B.
Men du, Jessica, vi måste hinna med lite. Tiden går fort här, säger jag. Men vi måste säga något om igelkottsveckan också, som ni ordnar nu i nästa vecka. Vad är det? Helt kort.
Ja, det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar. Och eftersom det här är en art nu som är lätt att känna igen och den bor nära oss människor, så är det liksom perfekt att be om allmänhetens hjälp. Så att under igelkottsveckan så vill ju vi att man rapporterar in om man har sett en igelkott, eller faktiskt också om man inte har sett en igelkott, eller som jag då, att aldrig sett en igelkott där jag bor. Ja, all den här informationen då kan sen med tiden visa på trender och var igelkottarnas, hur deras utbredningsområde ser ut i Sverige.
Mm. Igelkottsvecka alltså, hela nästa vecka i hela Sverige. Och hos Malin Näs Olsson på Gotland har det varit igelkottsvecka en stor del av sommaren. Tack för att ni var med i Naturmorgon och berättade.
Tack så mycket.
Mm, tack.
Hej då.
Hej då.
Hej, hej.
Nu ska det levereras svar på den gångna veckans naturfråga. Så här lät ledtrådarna som ni fick förra lördagen. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en morsdagsbukett. Den doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Det är synd att det inte är doftradio nu när det ska handla om liljekonvalj, som alltså är det rätta svaret på frågan. Och det svaret har vi bland annat fått från följande tre dragna vinnare. Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosanne Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Termos, tygkasse respektive tygmärke kommer på posten. Grattis alla tre. Och den poetiska inledningen på frågan, den anspelar mycket riktigt på en dikt av Gustav Fröding, vars fyra första rader lyder så här. Kung liljekonvalje av dungen, kung liljekonvalje är vit som snö. Nu sörjer unga kungen, prinsessan liljekonvalje mö. En grupp lyssnare tror jag är klart överrepresenterade bland de som knäckte den här frågan på just den där ledtråden i alla fall. Och det är körsångarna. Det finns nämligen en vacker tonsättning av den här dikten av David Vikander som många körer har på sin repertoar. Och så här skriver Kerstin Ädelqvist Fältman. Hej kära Naturmorgon. Veckans naturfråga tog mig som för detta sångare på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm och Kungsholmens musikgymnasium ungefär 2 sekunder att besvara. Ni letar förstås efter kung Liljekonvalje, alltså Liljekonvalje. Och så skickar hon med en film där hennes yngsta dotters avgångsklass från Adolf Fredrik framför just det här stycket. Så här låter det. Det är som att ni lyssnar på klassisk morgon i P2, men det här är faktiskt Naturmorgon i P1 och det blir om inte annat tydligt nu när vi ska till Hemlingby i Gästrikland för att möta just Gästriklands landskapsblomma liljekonvalj tillsammans med Joakim Lindvall och botanisten Peter Ståhl.
Åh, vad gott det luktar. Peter, nu står vi liksom i ett hav av liljekonvalje, Gästriklands landskapsväxt, Peter.
Ja, precis. Och det är väldigt passande. Den är väldigt vanlig i Gästrikland. I många andra landskap också. Men ja, kanske är den vanligaste i Sverige just i Gästrikland. Den finns ofta i väldigt stor mängd också. Det är ju liksom ett hav av blad och blommor också.
Det ser så frodigt och härligt ut. De är ju precis nyutslagna. En del är ju fortfarande bara liksom som små gula bollar. Men bladen är ju så där härligt liksom klorofyllgröna. Det bara spritter om dem på något sätt.
Ja, och den kommer ju upp med liksom väldigt kraft, känns det som. Och det här är ju, att det blir så här väldigt mycket, det beror ju på att den har underjordiska utlöpare. Så att den är väldigt duktig just på att sprida sig lokalt på det viset. Och kan faktiskt bli väldigt dominant och ta över mycket vegetation också. Särskilt vissa områden i kusten tycker jag kan det bli enormt med liljekonvaljer.
Ja. Ja. Okej, Peter, nu åkte den där gräsklipparen tillbaka till liljekonvaljerna. Ner på knä igen, Peter. Du sa att den blir ofta liksom dominant. Är den till och med ett problem att den kväver ut mycket andra växter? Eller?
Ja, i någon mån kan det faktiskt vara så. Därför att i sådana här äldre gräsmarker där man förr hade slåtter och bete med djur, kanske efterbete, där var säkert inte liljekonvaljen så dominant. Och det tror jag beror på att djuren kanske trampade sönder bladen och den fick inte samma chans att ta över som den gör nu. Och det gör ju då att när vi har mindre djur och inte lika hårt bete och inte lika tydligt hävd med tramp och sånt så har de möjlighet att breda ut sig. Och det kan faktiskt bli på bekostnad av andra värdefulla gräsmassväxter.
Okej. Ja, men ändå, den är liksom förföriskt vacker och doftar ju underbart, men också samtidigt giftig då.
Den är dessutom giftig också. Jag tror inte den är så stark giftig, men det är absolut inget man ska äta. Man ska inte dricka vattnet i blombasen eller.
Nej. Eller. Precis. Vet du om det är hela växten som är giftig eller är det bara blommorna och frukten?
Hela växten tror jag att det är giftig.
Men fantastiskt vacker ändå. Mm. Och så här liksom precis i början av försommaren också är den ju helt underbar.
Ja, visst. Och sen ska man ju säga det är ju absolut en växt man kan plocka och ta in i blomvasen. För det gör ingen skada. Det finns så mycket liljekonvaljer och det är ju bara blomstänglarna som tas upp.
Det konstaterade Peter Ståhl som berättade om liljekonvalj för Joakim Lindvall. Kanske var det någon som hajade till där på slutet. Är inte liljekonvalj fridlyst? Och så här är det. I Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län och på Öland så är den fridlyst i den bemärkelsen att det är förbjudet att gräva upp växten med rötterna och förbjudet att plocka den för försäljning. Men plocka för att själv njuta, det får man även där. Såväl som i resten av landet. Det här är Naturmorgon i P1 där vi från Per Rudebjer har fått oss tillskickat ett fågelsångsmysterium som vi ska lösa nu, tänkte jag. Han skriver så här. Hej! Natten den 1 juli spelade jag in en hittills oidentifierad fågel i västra Ångermanland. Trots ihållande sång på nära håll och jättebra inspelning kunde Merlin inte identifiera fågeln, vilket är förvånande. Merlin är alltså en app som man kan använda för att identifiera fågelsång. Det finns andra liknande appar också, men det här är den mest använda. Vidare så skriver Per, inspelningarna gjordes klockan 01.05 i Tärsjöby i Ramsele och fågeln sjöng intensivt från en stor buske i kanten på odlingarna i byn. Och jag kan säga direkt att det här är inte någon av våra vanligaste sångare. Här krävs experthjälp. Hallå Martin Gren.
Hallå, hallå.
Du är ansvarig för svensk fågeltaxering och är också själv ute mycket i fält och inventerar och lyssnar på fågelsång. Och inte minst på natten då. Klingar den här sången bekant i dina öron?
Det gör den verkligen. Det här är en busksångare. Mm. Det hör man direkt. Och det är ju en väldigt trevlig sång. Jag är väldigt förtjust i busksångare faktiskt. Jag tycker den är en av de trevligaste nattsångarna som man har på försommarnätterna. Lite här och där, även om det inte är någon vanlig fågel. Det är ju helt sant.
Jag kan sätta på sången här igen. Så kan vi lyssna på. Så kan du berätta vad det är som gör att du så tveklöst säger att det är just en busksångare.
Det som är typiskt för busksångare är ju just det här att den upprepar de här momenten med ganska långsam hastighet, om man säger. Det finns ju andra sångare som är helt fantastiska på härma och på uttrycka allehanda olika ljud, men som gör det i ett tempo som är mycket, mycket högre. Busksångaren har ett väldigt lågt tempo. Jag vet när jag började titta på fåglar och lyssna på fåglar för jättelänge sedan, och jag lärde mig de här olika sångerna, så brukar man prata om att kärrsångare då, till exempel, som är en nära släkting till busksångare, är en art som kör i ett räsetempo, mer eller mindre.
Ja, just det. Den är så otrolig frenesi. Den är som hackspetten, ja, i Kalanka på julafton.
Precis.
Den är helt galen.
Det går jättefort. Ja. Och busksångaren då, dess lite långsammare och mer försynta kusin, kan vi väl kalla den då, den gör egentligen samma sak, men i ett jättelångsamt tempo. Så bara där så har man rätt mycket som man kan använda för att faktiskt artbestämma att det är en busksångare.
Och så känns det lite som att den hakar upp sig på teman, upprepar gång på gång tills den är klar med just den där frasen och sen vidare till nästa.
Precis. Nästan lite grann så att man står där och undrar, men ska den inte gå vidare någon gång? Och så gör den det till slut.
Men det är ju vackert. Den har ju otroligt klar och välartikulerad röst, tycker jag.
Ja, verkligen. Det håller jag med om.
Och jag antar att vi hamnar i sången direkt här, att det är så man uppmärksammar den här fågeln framförallt. Man ser den inte lika mycket som man hör den, men om man nu ändå får se den, hur ser den ut?
Det är ju en sångare, som namnet antyder, och sångare är ju mest kända för kanske att de inte ser så mycket ut för världen. Och det gör inte busksångaren heller. Den är ju ganska oansenligt färgad, lite, vad ska vi säga, brungrå på ovansidan och ljusare på undersidan. Och har ett litet ögonbrynsträck på det också. Och så mycket mer än så är det inte. Så att den är ju väldigt oansenlig rent utseendemässigt. Och det är ju dessutom som så då att den håller sig ofta ganska gömd. Även om de gärna sitter öppet när de sjunger, men det gör de ju då på natten. Mm.
Du jobbar ju med att hålla reda på hur det går för Sveriges olika fågelarter, och hur vanlig är busksångaren egentligen?
Den är ju faktiskt ganska ovanlig, eller väldigt ovanlig till och med, ska jag säga. I våra senaste skattningar så bedömer vi att det finns lite drygt 230 par, eller ungefär 230 par i Sverige. Vilket ju inte alls är mycket.
Men det är inte en art som det har funnits många av, så har den minskat och blivit jätteovanlig och man har anledning att vara orolig, utan det är snarare en art som har kommit i någorlunda sen tid, eller hur?
Precis så är det. Det är en relativt sen invandrare, och det här är ju en östlig art framförallt som då har vandrat in i Sverige österifrån.
Och det kan fortsätta så kanske, att den kan bli en ännu vanligare fågel då, eller mindre ovanlig?
Ja, det skulle det kunna göra, och det är ju, eftersom vi befinner oss på utkanten av utbredningsområdet, så är det ju som typiskt i de fallen att det är en del variation mellan åren hur många det finns. Det är ibland så är vädret och vindarna sådana under flyttningen så det kommer hit lite fler, ibland så är det på ett annat sätt och då blir det lite färre. Men så sakteliga, bortsett från de här skillnaderna mellan enskilda år då, så tickar det sakta uppåt hela tiden och blir fler och fler, så att det här är ju en art som det går ganska bra för.
Och den kommer österifrån, märks det på var man ser den i Sverige också, att det främst är östra Sverige?
Ja.
Eller hör den, ska jag kanske säga.
Ja, precis. Jo, men så är det. Och det har en helt klart en östlig tyngdpunkt i östra Svealand och längs Norrlandskusten uppåt då, om man säger. Så att det är ju de delarna som ligger i förlängningen av det större finska beståndet, om vi säger så. Det är framförallt där som de svenska fåglarna finns, även om de kan finnas, dyka upp lite var som helst egentligen.
Det berättade Martin Gren på Svensk Fågeltaxering. Och jag kan säga apropå att Per Rudebjer som skickade oss den här inspelningen, att han inte hade fått någon träff på busksångare när han använde fågelidentifieringsappen Merlin. Det har sin förklaring faktiskt. Det finns några få fåglar som ändå är någorlunda regelbundna i Sverige som den ännu inte är tränad på att känna igen av någon anledning. Och busksångare är en av dem, så du är inte ensam om att ha stött på det där problemet, Per. Det är fler än du som har stått och försökt få upp busksångare men har inte blivit något på appen. Men nu vet ni hur man känner igen den utan app. Norrlandskusten är alltså, som ni hörde, ett bra ställe för busksångare, och där vid Gärdefjärden utanför Skellefteå finns Jonathan Martinsson den här morgonen. Jonathan, jag ska snart fråga dig om busksångare. Jag måste bara säga att vi har fått lyssnarreaktioner här på att vi pratade om tornseglare. Och att ni inte hade sett några, att de kanske hade försvunnit. Men Anna Karlsson, hon skriver: hej, jag har både sett och hört tornseglare den här veckan, både i Boden där jag bor och i Vännäs där jag varit på jobbet. Så en är de kvar i norr. Och Peter Loreman, Uppland bor han, ser jag. Sen 30 år har vi haft en tornseglarfamilj häckandes under takfoten på vårt hus. De anländer 23 till 26 maj varje år och flyttar alltid på natten mellan 8 och 9 augusti. Det är nu kommande natt alltså, så att vi är precis i den tiden när de håller på att ge sig av. Nu, busksångare, visst är det för sent både på morgonen och säsongen för att höra busksångare om det skulle sitta någon och se.
Ja, men det tror jag, och det har ju förekommit några rapporter av busksångare här vid Gärdefjärden. Men Henrik Sporrong på Länsstyrelsen, du har inte hört den?
Nej, jag har inte själv hört den här, men jag tror det absolut. Så att det är ett jättevarierat landskap här. Så det är både de här liksom numera öppna strandängarna, det är mycket, finns mycket lövskogsmiljöer, barrskogsmiljöer, och det finns liksom smådungar, och det är liksom ett brukat och varierat åkerlandskap runt omkring, så det är jättevarierade miljöer här.
Uh-huh. Och vi konstaterade precis att det är alltså nästan så långt österut man kan komma i Västerbotten.
Ja, precis. Vad är det här ute i havet? Det är väl en dryg mil någonting sånt där som är Västerbottens östligaste punkt och på Bjureklubb. Så att vi är långt österut, så det kan dyka upp lite östliga arter och sådär som det också gör någon gång. Mm.
Du sa ju det, varierat landskap. Vi har rört oss ett par hundra meter från där vi stod tidigare, hade utsikt över sjön. Nu ser vi inte sjön, men vi står i kanten till en skog som ganska mycket löv.
Jättemycket löv.
På en liten slottering in till ett litet rödmålat gulligt soldattorp som ligger här. Så någon slags visning över hur livet kunde se ut i Västerbotten på 1800-talet.
Ja, det är hembygdsföreningen, Lövångers hembygdsförening, som har ställt det soldattorpet där och stått här i många, många, många år i reservatet och så in till en slottring. Ja. Så det är jättefint. Det är ju nyslottet här, och det är en nyslaget hö, och det är ett par herser byggda, och det ligger lite högar av hö kvar som ännu inte är hersat och sådär. Ja. Så det verkar pågå.
Jag tänkte bara säga att vi såg ju, alltså nu ser vi inte sjön och fåglarna som finns där, men vi hade ett gäng korsnäbbar som satt i grantoppen.
Ja, de flöjtar runt här i landskapet hela tiden och är ganska ljudliga av sig.
Och hjärtsmyk som nästan bara sjunger.
Ja, precis. En halv strof sådär, en liten höstsång som den drog av. Då. Ja, det var fint.
Ja, men som sagt, vi kan gå bort till de här två häschorna som... Jag vet inte om vi ska förklara. Det är ju liksom en slags torkanordning för er unga lyssnare. Ja, jag har inte heller varit med när det här var liksom vanligt, men en torkanordning
för slaget. Det vet väl alla, eller?
Slaget här, kan man säga.
Ja, jo, precis.
Om man känner, det torkar fint här.
Som tydligen ska funka jättebra.
Ja.
Man ser ju det här väldigt sällan nu för tiden. Det var ju, till och med jag är så pass gammal så att man såg det ganska ofta på liksom, på början av 70-talet och sånt där, men det är ju inte så vanligt nu, utan det är mer liksom i kultursammanhang man visar hur man gjorde förr.
Mm.
Men det funkar skitbra.
Ja. Och Slottring står vi på. Jag tänkte historiskt kring Gärdefjärden så är det väl så här markanvändningen sett ut.
Så här, man har ju tagit vara på, det kom ju alla från ett bondelandskap liksom, och det var ju viktigt att ta reda på allt som jorden gav. Så såna här liksom stränder kring sjöar, åar, havsstränder, allt slogs ju och togs reda på. Det var ju det som var avgörande för om man kunde överleva vintern. Det var ju att djuren hade tillräckligt med foder. Man kunde hålla dem i liv och så vidare. Så att det är jätteviktiga marker. Mm. Då hade man ju normalt inte kanske djuren på de gräsrikaste markerna, utan de ville man ju skörda hö på. Utan djuren gick på skogen och betade där de trivdes jättebra. Mm. Skogsbete var ju otroligt vanligt i hela landet. Däremot här, de här, vi ser att vi har restaurerat de här betesmarkerna, och det kanske inte har varit just betesmarker då i Gärdefjärdens stränder. Däremot så har man ju slottat i stränderna för att ta vara på det hö som gavs då.
Mm. Så, och jag vet ju att sjön har sänkts ett par gånger för att få ännu mer sån här mark.
Jajamän.
Så historiskt sett har det varit en ganska öppen, ett öppet landskap kring Gärdefjärden. Men sen hände någonting.
Nej, men sen har ju de blötaste markerna, och det blir ju för krångligt att slotta dem. Så man har övergett slotten, och jordbruket intill dem med åkerbruket backar också hem, för att det liksom större maskiner kräver bättre dränering och bättre bärighet och så vidare. Så man har övergett markerna närmast sjön som hade växt igen då med skog i varierande ålder och utseende då.
Så växte upp helt enkelt.
Ja, precis. Så hela sjön omgavs ju, eller hela reservatet, den här stora viken då, omgavs ju då av skog kan man säga. Så det var åker på ena sidan, och sen var det en stor bred skogsridå, och så var det liksom sjön på andra sidan.
Och det här tills för ungefär sedan 15 år sedan så började ett arbete med att återställa det här landskapet.
Ja, precis. Och det är ett naturreservat, men ändå så är det ju all mark enskilt ägd och alla rättigheter fanns ju kvar. Så då började vi en process att förankra, att öppna upp och liksom skapa det här öppna betade landskapet istället. Då. Och det pågick ju, jag var insyltad i högsta grad i det också då, under det pågick väl igen 5, 6, 7 år någonting sånt där innan vi hade kommit fram, löst alla marker, skrivit avtal med alla markägare. Mm. Så beslutade vi om en ny skötselplan då, som gjorde det här möjligt.
40 hektar skog ungefär har tagit bort. Amen. Man ser ju, vi kan gå tillbaka till ett stängsel här in till slottemarken, så ser man ju en hel del stubbar som fortfarande är kvar. Alltså det här var ganska tät granskog för så länge sedan.
Nu är vi ju delen närmast då tätorten, och här var det ganska grov faktiskt granskog. Inte så gammal, men den var väldigt grov och väldigt tät. Här närmast Soldattorpet fanns en del asp och björk och sånt där inblandat, men det var ju tätt och man hade ju ingen aning om att det fanns en strand och vatten här nere, va? Så att, men det är ju borta, nu är det ju öppen mark och det är skapligt välbetat, och man ser vatten och det finns en kontakt nu då mellan, det var en korp som flög förbi mellan de här då öppna markerna och vattnet.
Ja. Ja, så ett förändrat landskap till glädje för framförallt fåglarna, bland annat många andra arter också, människor också. Och vi ska vandra vidare här i Gärdefjärdens naturreservat. Vi har en liten bit att gå, så jag tror vi ska nog börja gå nu.
Ja, vi gör det.
Så hörs vi om en liten stund.
Jag gör det, Jonathan. Knalla på nu så du hinner fram till gömslet som du ska till i början av nästa timme. Under tiden kan jag säga att det här med tornseglare väckte intresse. Vi pratade om det i början av programmet ju, att de är precis på väg att ge sig av. Och Björn Sundblad har skickat ett väldigt rena rama Excel-arket här över de senaste 10 åren när tornseglare har kommit och när de har farit härifrån. Och det brukar vara i första veckan av augusti som de försvinner, skriver han från Nyköping. Jag hörde den flyga förbi igår och kanske är den borta idag. Så jag återupprepar, håll utkik, kanske om ni får se dem idag så kanske det är sista gången för den här sommarsäsongen. Att vandra långt, flera månader i ett storslaget landskap är inte bara en fysisk bedrift. Det händer saker inom en också. Någonting stillnar när tankarna fokuseras på det enkla och det praktiska. Nästa steg, nästa rast, nästa sovplats. Och landskapets dimensioner påminner en om hur liten man är på ett bra sätt. God morgon, välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag kommer nog förmodligen aldrig att vandra det gröna bandet som det heter. Alltså hela fjällkedjan, 130 mil under en enda sommar. Men jag ska erkänna att jag känner suget och en viss avund när jag hör om dem som gör det. Vår reporter Ingrid Engstedt Edfast har träffat en som är ute och vandrar gröna bandet just nu. En vandrare som vet hur man roar sig i sin ensamhet på ett gränsfjäll mellan Sverige och Norge.
Jag tältade vid ett sånt här gränsröse så att jag hade den här gränsstenen precis mitt i tältet. Så att jag sov med huvudet i Sverige och fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv.
Hör intervjun med Sara Attenfeldt-Bensow om en kvart. Vi ska också försöka... vi har försökt ringa upp henne, ska jag säga, och höra hur långt hon har kommit. Men hon befinner sig i trakter där det faktiskt inte går att få tag på henne. Men hon närmar sig målet, Treriksröset i alla fall. Och sen har vi som vanligt en reporter ute i fält också. Hallå Jonathan Martinsson.
Hallå Mats.
Har du kommit fram till gömslet? I slutet av första timmen så började du traska iväg och vi visste att det var lite tajt om du skulle hinna fram.
Ja, jag är nästa fram. Jag har 20 meter kvar. Jag svarade dem.
Ja, men det är lugnt. Ja, men det är bra. Du ska prata om fåglar framför allt, kanske lite annat också. Men fåglar som börjar bli sugna på att dra söderut, eller kanske redan har gjort det. Och sen om de stora förändringar som har gjorts kring Gärdefjärden i Västerbotten genom restaureringsåtgärder. Jag ska bara säga först att vi i den här timmen också ska hjälpa Marie att klura ut vad det var för jättestor trollslända som besökte hennes trädgård nyligen.
Den ser ju lite grann ut som att den ville vara en geting, svart och gulrandig.
Och en kråkvinkel blir det också förstås, där Joakim Lindvall funderar över motsatsparen altruism och egoism. Men alltså, Gärdefjärden i Västerbotten, där är platsen där vår fältreporter Jonathan Martinsson nu precis har hunnit fram till det gömsle som vi ska få besöka nu en liten stund.
Ja, precis. Vi har gått igenom skogen här några minuter och kommit ner till kanten på sjön. Och jag är nästan fram vid gömslet. Jag ska gå här över träbron sista biten. För att min kompanjon den här morgonen, Henrik Sporrong, har redan gjort sig hemmastad där inne för att spana ut över sjön och se vad som finns. Jag ska öppna dörren här. Och kliva in i det här lilla huset alldeles intill strandkanten. Ska vi se Henrik Sporrong på Länsstyrelsen som är reservatsförvaltare här i Gärdefjärden. Du spanar med kikaren.
Spanar, det måste man ju alltid göra. Det var väldigt lugnt här just nu närmast gömslet. Ja. Så det var ett par gräsänder som rörde sig när jag kom. Och sen var det ju hägen lyft ju från vassen när vi närmade oss här. Så att... Och sen är det lite traner som rör sig längre norrut. Annars tänkte jag nog mest på att kossorna brölade just när du klev in.
Ja. Ja, där har man tranorna i bakgrunden. Ja, men du, vi är nere här vid sjöns kant. Den gråa himlen speglar sig i vattnet. Ja. Det är lite grått, men så är det de här gröngula strandängarna och en hel del växtlighet i strandkanten också.
Ja, precis. Jo, men det är ju väldigt vegetationsrik sjö. Det är ju ganska hög liksom näringsstatus på sjön generellt. Så längst ut är det en bård med bladvass och sen är det ganska mycket sjöfräken. Både ruggar ute i sjön. Och sen på stränderna, sen är det små fräkenbälten och sen är det jättestora mader med norrlandsdarr framförallt. Och sen blir det successivt torrare då upp mot åkerlandskapet. Då. Så att det är jättevarierat landskap är det.
Mm. Och det här är alltså Gärdefjärden mellan Skellefteå, Umeå och Västerbottenskusten. Jag tänker om vi tittar nu liksom till höger om oss har vi ett vasshav. Och en art som är hemma är, går att hitta där, sävsparven.
Ja, undrar om det faktiskt var den som just drog förbi.
Den lyfte där.
Hade du koll på det?
Nej.
Ja då.
Det var ren tur.
Nej, men sävsparv gillar ju absolut de här vassområdena, så är det. Sen kan man väl säga att sävsparven är ju ingen art som typiskt gynnas av strandbetet och sånt där. Så strandbetet gynnar ju vissa arter och missgynnar andra arter då.
Mm.
Så de som gillar det här med högväxt, vass och starr och buskmarker och sånt där, de får ju svårare tider här. Men då till förmån för andra som älskar då det här öppna, betade, mer kortsnaggade landskapet.
Jag tänker att vi kan ju vända oss åt andra hållet så tittar vi ut över mer av väldigt öppna strandängar.
Ja, precis.
Och det här är väl ett av områden som har restaurerats?
Jajamän. Här var det också då skog, en ganska bred bård här på kanske 100-150 meter. Som gjorde att det fanns ingen som helst kontakt mellan åkerlandskapet som är liksom längs E4. Det är ganska stora åkerområden där då, och de öppna grunda vattenområdena. Men nu efter att vi har tagit bort skogen och börjat beta, så nu är det ju fri, ja, jättefin kontakt mellan åkerlandskap, de betade strandängarna och vattenområdena. Och det betyder att fåglar som gillar det här öppna landskapet kan ju nyttja landskapet på ett helt annat sätt.
Mm. Och några av de fåglarna är ju badarfåglar.
Absolut.
Vi har ju en fågel som är lite speciellt kopplad till Västerbotten, storspoven.
Mm.
Karaktäristiska navadan med den långa näbben som man i alla
fall... Och det härliga vårlätet.
Och det härliga vårlätet. Ja, det kan man drömma om så här i augusti. Men det är ju en fågel som häckar här.
Absolut.
Kring sjön. Och den skulle väl kunna ha det här som en möjlig häckningsplats.
Absolut, de gynnas ju definitivt av de här åtgärderna som vi gjort. Och storspoven har ju det besvärligt generellt. Har ju minskat jättestarkt, särskilt i södra och mellersta Sverige. Men även här i norra Sverige då. Och bland annat på grund av hård predation då, från både räv och från kråkor och annat som tar ungar. Och det är att skapa större öppna, just större öppna betade områden, så är det ju, kan man få ner predationen från åtminstone kråkfåglar och sånt där en hel del. För kråkorna sitter gärna och spanar i träd och sådär in till häckningsområden. Klurar ut var bron finns och far och själv, ägg och småungar och sådär. Så att storspoven gillar det här.
Mm. Och vi har ju pratat om lite flyttande fåglar. Storspoven är ju en av de arterna som flyttar riktigt tidigt.
Ja, de flyttar. Ja, de är ju i synnerhet honorna faktiskt. Ja. Men de kommer ju på våren här, drar igång sin häckning, hittar sin partner, etablerar ett bo och sen ruvar de tillsammans då under slutet av maj, början av juni. Men så fort äggen kläcks, då är honan färdig. Så då drar honorna söderut och det är redan runt midsommartid, kanske lite före ibland. Då. Ungarna blir jättefort självständiga, de är borymmare och traskar runt då i fälten med, tillsammans med pappa. Och så fort de börjar bli någorlunda självständiga, då drar ju även hannarna iväg då och lämnar ungarna.
Mm.
Så hannarna är nog borta de allra flesta skulle jag säga. Och de som är kvar, det är årsungarna nu då som är, men också blir allt färre för varje dag som går.
Mm. Så vadarna lämnar tidigt, det finns ju fler exempel på det. Och jag vet att det är flera vadar som häckar här på strandängarna. Mm.
Storspov är ett exempel. Tofsvipan gynnas ju också jättemycket av de här öppna markerna. Så den har säkert ökat trefalt och sånt där. Jag har inte koll på några siffror just nu, men den gynnas jättemycket. Och det vet man sen många andra typer av restaureringar av strandområden att de gynnas jättefint av sånt här. Det är ett bra landskap för enkelbäckasin till exempel, grönbena, rödbena i enstaka par. Jag vill hoppas att brushannar håller på att etablera sig här nu som häckfåglar också. De rastar ju alltid här på våren och även på hösten, men nu är det brushannar långt in i sena maj, tidiga juni som hänger här runt sjön, så att jag tror att det är häckningar som är nära förestående.
Mm. Och just nu är det ganska dött på,
ja, just
på fågel. Ser vi någonting här ute nu?
Inte i alla fall en vadare så långt ögat. Det hoppar och skuttar lite traner och jag hörde någon gås också längre norrut här. Men det, ja, var väldigt lugnt här kring gömslet.
Ja. Vi ser ju vår nästa anhalt för morgonen på andra änden av strandängarna. Ett fågeltorn som sticker upp.
Mm.
Vi ska ju ta oss dit och det är väl där de här tranarna har uppehållit sig under morgonen. Så att,
Ja, då kommer vi lite närmare trangänget här i alla fall.
Ja.
Men går man genom de här strandängarna, för det är så pass mycket växtlighet, så stöter man ju en hel del fågel. Så det finns ju mycket mer fågel i de här markerna än vad man ser med blotta ögat. Så att det, men jag tror inte vi gör det den här morgonen.
Nej. Nej, men Gärdefjärden är ett fågelrik sjö här i Västerbotten. Vi fortsätter vår morgon med fokus på flyttande fåglar.
Mm-hmm. Inte så mycket fåglar nu, men vi har ju er. Fältreporter Jonathan Martinsson och naturvårdshandläggaren och reservatsförvaltaren Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Nu på väg mot ett fågeltorn. Får jag påminna om vår adress igen. E-postadressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon, där ni kan bland annat se en väldigt bedårande igelkottsfilm som vi pratade om i första timmen. I veckan har vi fått flera kul andra mejl apropå saker som vi pratade om förra lördagen. Lyssnade ni då så kanske ni minns det här. Däggdjurs experten Jonas Malmstens teori, det var att det som Marie och Johan Nordmark hade hört och spelat in på det här viset, det var en älgkalv som ropade på sin mamma. Lite samma sak alltså som igelkottsungen som ropade på sin mamma i första timmen här. Och nu skriver Karina Lindström att hon hörde precis samma ljud när hon var ute på ett hygge nyligen. Jag var ungefär 20 meter från skogsbrynet när det plötsligt kom en ganska stor älgkalv ut ur skogen rakt mot mig. Den fortsatte med sitt underliga ljud och det lät som ett barn som tappat bort sina föräldrar i mataffären. Fint, tack. Kul att få en bekräftelse där. Och som sagt, skriv till oss och kommentera sånt ni hör i programmet eller fråga om något ni undrar över där ute. Jag tackar väldigt mycket för de olika vittnesmål som kommit under första timmen här om hur tidigt eller sent i augusti som tornseglarna ger sig av från där ni bor till exempel. Nu tänkte jag ta upp en lyssnarfråga som kom just på mejl nyligen. Den handlar om här och nu, men vi kommer att bege oss ända tillbaka till 1954 för att hova in svaret. Vi börjar med frågan.
Hej, jag heter Marie och jag bor i södra Halland vid en insjö. Och en eftermiddag här så såg jag en väldigt fin slända som fascinerade mig med sin färgsättning. Den ser ju lite grann ut som att den ville vara en geting, svart och gulrandig. Det var ju en av det större slaget, alltså jag bedömer att den var 7-8 centimeter lång. Helt färglösa vingar, men i övrigt så gav den ju ett imponerande intryck. Men nu undrar jag vad detta kan vara för någon.
En ovanligt stor och udda färglagd trollslända hemma hos Marie i Halland alltså. Och bilden som hon tog och skickade till oss, den finns på vår hemsida om ni vill bilda er en egen uppfattning. Och säkert var det här en minnesvärd upplevelse för Marie. Och apropå minnesvärda insektsmöten så kommer nu svaret på Maries fråga i form av ett barndomsminne kan man säga. Ett klipp ur ett av våra panelprogram med naturexperterna i Lund från november 2017 var det här. Min kollega Jenny Berntsson Djurvall, hon serverade då entomolog Mikael Sörensson en brevfråga från Bernt Karlström i Sundsvall.
Det här tycker jag är helt fantastiskt. Han skriver så här. Som barn 1954 vid 10 års ålder kom ett dovt brummande emot mig och förbi mig i huvudhöjd. Det var vid foten av Södra Stadsberget i Sundsvall. Morfar kärade taken på sina fastigheter en sommardag. Varelsen var en insekt. Jag såg att den hade dubbla vingar som en trollslända. Vingarna hade en spännvidd av minst en decimeter. Och den var exakt lik en getings, men med skillnaden att bakkroppen var mycket smal och lång. Det var förstås en fantastisk varelse som jag aldrig har glömt. Vad kan detta ha varit? För i mina barnögon var det ju en jätteinsekt, liknande ett mellanting av en stor trollslända och en geting. Bernt Karlström. Tänk att han har gått och grunnat på det sedan 1954, Mikael.
Mm. Jo, nej, man känner ju historiens vingslag här nästan. Ju.
Ja.
Men jag har en liten hypotes om vad det kan tänkas vara. Och jag tänkte ta med er på en liten resa fram till vad jag tror är ett troligt svar. Vi har ungefär 30 000 insektsarter i Sverige, gissningsvis. Så det finns mycket att välja på här. Och vi ska försöka koka ner detta till en enda art av de här 30 000. Så då börjar vi. Den här var alltså dagaktiv. Då kan vi genast såla bort alla nattaktiva insekter. Och kvar har vi kanske 26 000 arter ungefär. Sen hade den dubbla vingar. Då kan vi sortera bort alla tvåvingar och vinglösa insekter. Då har vi kanske kvar en 18 000 eller någonting sånt där att välja på. Men sen nämner han ju att den var jättestor. Då handlar det ju genast om ett väldigt litet antal tänkbara arter. Man kan ju tänka sig någon svärmare bland fjärilarna eller kanske någon väldigt stor skalbagg eller någon stekel, någon parasitstekel. Men han skriver ju också att den var ett mellanting av en stor trollslända och en geting. Det vill säga att den förmodligen var svart och gul i färgen och lite getinglik. Och så kommer då det kritiska, nämligen att kroppen är mycket smal och lång. Och mycket smal med det här utseendet och svart och gult. Då kokar den ner i princip till en enda art, nämligen kungstrollslända.
Wow!
Där satt den.
Ja, Cordulegaster boltoni. Kanske en av våra vackraste trollsländer. Jag tror det var kungstrollslända.
Mikael Sörensson berättade vad det var som flög förbi i Bernt Karlströms barndomsminne. Och det var alltså just den här arten, en kungstrollslända, som Marie i Halland såg i slutet av juli i år. En hona närmare bestämt, jag kollade upp det med trollsländeexperten Magnus Billqvist för säkerhets skull. Och kungstrollsländan är en av de allra största trollsländorna i Europa. Den trivs främst vid rinnande vatten, och det ni hör i bakgrunden nu, det är en kungstrollslände hona som lägger ägg i grunt vatten i Vramsån i Skåne. Jenny Berntsson Djurvall spelade in det här när vi sände därifrån förra sommaren. Och honan, hon flyger alltså lodrätt upp och ner som en hoppstylta med rumpan neråt och driver ner den äggläggande bakkroppsspetsen i bottensedimenten. Ägg efter ägg efter ägg efter ägg. Ja, en liten glimt där från kungstrollsländans liv. En av de största trollsländearterna vi har i landet och en av de vackraste, enligt entomolog Mikael Sörensson. Detta som svar på Marie Berg Johanssons fråga om vad det var hon såg i sin trädgård i södra Halland nyligen. Och Peter Bergström skrev till mig här under inslagets gång på mejl och skickade mig en bild på samma art, kungstrollslända. Den är verkligen oerhört vacker. Jättesnygg bild. Och Carl Gustav Alm skriver att han spelade in en busksångare i juni i Långshyttan i södra Dalarna, apropå den art vars sång vi pratade om i första timmen. Kul att ni är med! Det är Naturmorgon ni lyssnar på i Sveriges Radio P1, och nu ska det handla om något helt annat. I sommar vandrar runt 125 personer den 130 mil långa sträckan mellan Grövelsjön i Dalarna och Treriksröset i norr. Det kallas att genomföra gröna bandet, eller vita bandet om man gör samma sak på skidor vintertid. Rutten planerar man själv och man bestämmer själv om man går från norr till söder eller söder till norr. Och oavsett vilken riktning man tar, så ligger Hemavan halvvägs. Och där träffade Ingrid Engstedt Edfast läkaren och gröna bandet vandraren Sara Attenfeldt Bensov som den här sommaren lever ett liv med helt andra förutsättningar än där hemma.
Man blir härligt trött i kroppen, det är mycket, det är väldigt enkel mat, man är kall, man blir blöt, man blir myggbiten. Man uppskattar de små sakerna på ett helt nytt sätt.
När jag träffar Sara så har hon förberett sig på ännu en dag på sin långa vandring. Hon har en fullpackad ryggsäck, väl ingångna vandringskängor och så stavar i händerna. Och så är hon otroligt fylld av energi och är förväntansfull inför dagen.
Om man helt ställer om hela sin tillvaro så som man gör här, så blir alla prioriteringar förändras. Och saker och ting som kan upplevas som väldigt stora i vardagen blir, man inser liksom att det är ju försvinnande litet egentligen.
Vi träffas utanför Naturum i Hemavan i södra Lappland. Och vi är omgivna av höga fjäll där snön fortfarande på sina ställen ligger vit. Och vi ses under en skylt som upplyser oss om att det är 650 kilometer till Grövelsjön i Dalarna och 650 kilometer till Treriksröset. Alltså en sträcka på 130 mil som de flesta av oss inte skulle drömma om att gå till fots. Men för Sara så är det som att gå in i andra halvlek. För varje steg hädanefter, då har hon ju faktiskt mindre än hälften kvar att vandra.
Fokus är liksom att komma framåt, ta sig från punkt A till punkt B. Och beroende på hur väder och så är, kan det ju nästan bli lite överlevnadsexpedition så. Och så är det ju en väldig utmaning liksom, att fortsätta kämpa, ta sig framåt. Ibland behöver man ju navigera, men man kan behöva anpassa sig efter framförallt vädret då.
Och runt omkring oss så kommer och går fjällvandrare. Hela familjer med det minsta barnet i en bärsele. Andra bär en jättestor packning, medan några de gör en dagtur med bara en liten ryggsäck.
Hej.
Ett glatt hej eller en vänlig nick, de binder samman alla som just idag har valt att vara i fjällen.
Det är väldigt läckert det här att ta sig fram för egen maskin och vara helt liksom självständig. Man bär sina saker, sitt kök, sitt tält, och då har man ju en enorm frihet på ett sätt man inte har någon annan gång i livet. Man kan sova vad som helst. Kan bli en sovrum för den natten. Man kan stanna, man kan gå vidare. Man kan liksom leva i det här vidunderligt vackra naturen på så fullständigt på något vis. Mm. Och sen är det ofta tufft på ett sätt som det vardagliga livet inte är med alla sina bekvämligheter.
Sara jobbar som ST-läkare på BUP, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund. Och hon genomför gröna bandet inte bara för sin egen skull, utan också för att ge uppmärksamhet till organisationer som jobbar mot självmord och med ungas psykiska ohälsa. Och sen vill hon ju också visa på alla hälsofördelar ett rikt friluftsliv har.
I och med att jag är inom sjukvården och väldigt intresserad av folkhälsa och tycker det är otroligt viktigt med liksom livsstil, och jag tror ju väldigt mycket på dels fysisk aktivitet och ut i naturen och frisk luft. Och jag vill ju att folk ska göra detta, så jag vill absolut inte skrämma ut någon, utan jag tror att svaret är att det beror väldigt mycket på. Det kan man bestämma själv.
Att älska fjällen, det är ju såklart en bra utgångspunkt. Där det förutom då ett grönt band inte finns något pris, utan man tävlar enbart mot sig själv och med sig själv. Men alla dagar kan väl inte vara guldkantade, tänker jag.
Det har varit tufft med vädret, har det varit. Vi har haft en väldigt otur i år. Och jag hade en dag när jag var inte långt från den lilla orten Suttme, där det var snöblandat regn. så fruktansvärt kallt. Och då hade det varit ihållande regn länge, så alla saker var redan blöta. Och så var det en jättekall natt. På morgonen så hade allt som var blött hade ju frusit. Så kläder och kängor var frusna. Och det var ju inte trevligt att ta på sig. Och jag tappade ju helt känslan i fötterna. Och tappar man känslan i fötterna så tappar man balansen. Man tappar känslan för vad man står på, hur man sätter ner fötterna, om man har bra spjärn eller inte. Och sen så var det myrmark i många, många kilometer. Det var ju som att försöka gå i sorbet på något vis. Så jag sjönk ner djupt och det var ju superkallt. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
Värre än sådär kan det nästan inte bli, va?
Nej, men lite så. Så det var det jag kände, att det var en riktig, riktig bottendag. Och det var den dagen sög, rent ut sagt. Och då kände jag bara, men det kan ju inte bli värre. Eller hur?
Men du kan tänka tillbaks på det då när det finns de här bättre dagarna. Vad är det som är riktigt den här motsatsen då, när du bara känner att oj, nu lever jag?
Ja. Ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills. Det var etappen när man går från Gränssjö. Då går man nämligen upp på en topp. Sen går man längs med en bergskam i nästan 5 kilometer. Och så störtar fjället 500 meter rakt ner åt båda sidor. Det är helt fantastisk utsikt. Då hade jag jättefint väder. Och sen är saken att man går jättenära den norska gränsen. Så dels tycker jag att det var lite skojigt att så skutta fram och tillbaka bredvid det här röset och bara, nu är jag Norge, nu är jag Sverige, nu är jag Norge, nu är jag Sverige, nu har jag ett ben vid varje land. Sådär, jag är så fjantig. Jag hade så roligt med mig själv. När man står vid ett sånt ställe, vid liksom nationsgränser i naturen och inser att det är, här är ju ingen gräns, här är ju ingen linje i marken. Vi bor i samma värld, det här är samma luft, det är samma vatten. Fåglarna flyger fram och tillbaka, det är samma blommor. Att liksom vi har konstruerat så mycket och vi delar upp så mycket. Så lite filosofiskt var det. Och sen så hade jag otroligt roligt åt att jag tältade vid ett sånt här gränsröse. Så att jag hade den här gränsstenen, det är liksom en ganska smal sten som är precis på gränsen. Och jag satte upp tältet så att den var precis mitt i tältet. Så att jag sov med huvudet i Sverige och fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv. Och just det här att man inser hur liten man är, fast på ett bra sätt. Och hur små problemen egentligen är. Och liksom inser vikten av att den här planeten vi bor på ska förvalta, att vi måste ta hand om den. Alla påhittade världar som vi ofta flyr in i är ofta fantastiska. Men det räcker ju att titta runt sig här, så är man i Sagan om ringen. Liksom. Så att man behöver inte vara ute i 3 månader och gå 150 mil.
Nej.
Man kan göra det lite rimligt också.
Ja, jag sitter där och kikar på din packning här då. Mm. Den väger 18 kilo, sa du?
Ja, 18-19.
Den är stor, det är ett stort grönt regnskydd på den och det hänger en massa saker som hänger och dinglar omkring den och du har en midjeväska dessutom. Vad är det viktigaste du har med dig här?
Det är nog den här, skulle jag säga, min nödsändare. Är det någonting man aldrig ska vara utan, så är det ju ett sätt att kalla på hjälp om olyckan skulle vara ute. Så. Just nu så fyller den 2 funktioner, för den spårar också vart jag går, vilket innebär att mina nära och kära kan följa mig på en karta. Så.
Ja. Och sen vad har du där under? Är det myggmedel eller?
Det här är alkohol. Som jag brukar ha efter när jag behöver tvätta händerna, så att säga. Om jag verkligen vill bli ren. Här borta har jag min filterflaska. Jag filtrerar alltid allt vatten. Här har jag min lilla gröna bandet tag. Och kniv. Och sitt underlag. Och här är tältet.
Och vad är det här för någonting då?
Det är en kisstrasa. Så det är ett sätt att minska användningen av toalettpapper, som ju har skräpat ner fjällen i många, många år. Så det är en liten tygtrasa som är sydd. Tyget är impregnerat med något, så det är naturligt bakterieresistent. och luktresistent. Så då använde jag den istället för toalettpapper. Och så tvättade man upp den och torkade den i solljuset. Mm.
Väldigt fin, det var mycket fina blommor på den, den var jättesöt.
Precis.
Och sen alla de här sakerna, de hänger ju utanpå, men sen har du då tält, sovsäck och extra kläder och sånt.
Precis, sovsäck, liggunderlag, förstärkningsplagg, sovkläder, första hjälpen-kit. Det sämsta av liksom brända snabbkaffet smakar ju godare än den mest fancy liksom bryggda på något café någonstans, för att du dricker den på en fjälltopp med vacker utsikt. Jag upplever att det är som att volymknapparna på allting i livet ställs om lite grann.
Du ska strax ta på ryggsäcken och börja Kungsleden och de resterande 65 milen. Du kränger på säcken här.
Så då startar jag den här igen. Min lilla nödsändare. Ju hårdare man spänner höftbältet, desto lättare känns ryggsäcken.
Nu har du börjat de här 65 milen.
Precis. Och det är lite som att få tänka, hur går man 150 mil? Jo, en mil i taget. Hur går man en mil? En kilometer i taget. Hur går man en kilometer? 100 meter i taget. Då går man 100 meter, ett steg i taget.
Ett steg i taget, ja.
Hej,
hej. Ingrid Engstedt Edfast var reporter i Hemavan och den här intervjun gjordes i mitten av juli. Och Sara Attefall Bensov, hon är fortfarande igång och vandrar. Jag hade ju ända in i det sista hopp om att vi skulle kunna ringa henne idag på morgonen och höra hur andra halvan av vandringen har varit så här långt. Men det är ju dålig mobiltäckning förstås i Lapplandsfjällen på många ställen. Och dessutom när man långvandrar på det här sättet så kan man inte ha telefonen på så mycket, eller i alla fall får den vara på flygplansläge, så att, för att man inte ska dra ur batterierna. Så att vi har inte lyckats med det. Men jag kan se här på en karta på appen vitagronabandet.se var hon senast syntes till. Och det var igår vid Selka, en stugplats i Kebnekaisefjällen. Och då har hon Kebnekaise-massivet, Sveriges högsta fjäll, på höger hand när hon sen vandrar vidare mot Abisko som är nästa anhalt. Vi får istället några minuter nu som vi kan ägna åt att prata om en spännande film som vi fick skickad till redaktionerna häromdagen. Och det här hänger samman med ett inslag förra lördagen som handlade om iglar. Det pratades bland annat om blodiglar och hästiglar. Varvid lyssnaren Christian Roslund kom att tänka på något han såg och filmade förra året i sjön Väringen. Och då tror jag att vi är på gränsen mellan Västmanland och Närke ungefär. Det är en igel som liksom stegar sig fram på stenar strax under vattenytan genom att ömsom sätta i sugproppen i framändan och ömsom sugproppen där bak. Och vi skickar den här filmen till maskforskaren Christer Arceus, professor emeritus vid Göteborgs universitet. Och han visste direkt vad det var. Och det är faktiskt en art som han och min kollega Karin Gyllenklev pratade om när de träffades tidigare i somras. Nämligen andigel.
Som lever i näshålan på gäss och änder. Och det är ingen kul parasit. Den suger blod alltså. Ifrån slemhinnorna på de här fåglarna. De kan ju till och med kvävas av det om de blir för många. Så de är inte så kul, men de är väldigt vackra. De är som ja, någon slags gummigodis ser de ut som. Ofta lite grönaktiga, kan ha lite olika färger. Men annars så har de ju sin främre och sin bakre sugskål. Precis, de har ju det här att de kan fästa den ena sugskålen, bakre sugskålen, ett fast underlag, och så kan de liksom röra sig upp i vattnet och sen kan de släppa och simma. Och sen använder de den främre sugskålen framförallt för att ta tag i byten då. Mm. Men de kan också använda det så att de rör sig som en sån här mätalarv som du vet, som använder båda sugkopparna.
Ja, och liksom stega sig fram.
Stega sig fram, ja. Ja. Men de kan bli ett par tre centimeter stora, och när de har suttit ett tag i en gåsnäbb till exempel, så kan de vara ganska stora.
Ja, och Christer Erseus, mask- och igelexpert, som berättade om, visst får man lite så här, man snyter reflexer, kändes, lät obehagligt det där. Vi, apropå mejl som kommer till oss under morgonen här, så har vi fått väldigt mycket fin respons på att vi pratade om tornseglare och att de precis är i begrepp att lämna oss nu den här tiden, början av augusti. Jag ska läsa ett sista sånt mejl. God morgon. Igår körde jag under en flock av uppskattningsvis hundratalet tornseglare som flög på låg höjd utan riktning i utkanten av Rimforsa i Östergötland. Det var den största flock jag sett under ett halvsekel av skådning. Jag fick verkligen nu drar vi vibbar. Och fann sedan himlen tom när jag nådde fram till min destination lite längre söderut. Nu återstår bara att vänta till slutet av maj. Det är lika sorgligt varje år, men så härligt när de återvänder. Och Jonathan Martinsson, det är väl så man får tänka det här, att liksom det lite vemodiga att de försvinner är ju också förutsättningen för den glädje man känner till våren när de kommer tillbaka. Och sen måste vi ju låta dem göra det som är bäst för dem själva också, förstås.
Precis. Ja, det hade väl inte varit samma sak om de hade varit kvar hela året, nej. Utan ankomsten är ju... Avskedet är ju en ankomst också. Så.
Ja, precis. Det blir ju så. Du har gett oss tre bilder från Gärdefjärden i Västerbotten och nu har du kommit till en fjärde plats. Se om det möjligtvis finns lite mer fåglar där än vad du har gjort hittills. Men du får också en fin överblick över de insatser som har gjorts för att restaurera området, eller hur?
Precis. Nu har jag trampat upp här i ett fågeltorn norr om Gärdefjärden. Det jag kan höra att det är... En stålgaller som en härlig ljudkuliss här. Och Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Här var det ju fåglar, får man ändå säga.
Ja, men här var det faktiskt ett mylle. Det var mycket fågel. Det står ganska stora hopar med traner. Jag vet inte, det är flera grupper, men det är flera grupper med bortemot 100 i varje. Och det är en hel del grågäss, kanadagäss. Här uppe i Åviken så ligger det nu ganska mycket änder också, simänder. Åtminstone kanske 100-150 och sånt där. Mest gräsande, ett par tre stycken stjärtänder verkar det vara där.
Ja.
De ser lite dassiga ut den här tiden på året. Så änder är mycket jobbigare på sensommar, hösten än vad det är på våren när de är i sina praktdräkter.
Ja, du tittar norrut mot det som kallas Åviken som är en liten... En del av Gärdefjärden som en liten vattenspegel och sen så är det lite strömmande vatten ner till Gärdefjärden.
Till stora Gärdefjärden.
Där vi var tidigare under morgonen.
Precis.
Och jag kan ju säga att vi har E4 bara 300-400 meter bort.
Ja,
så
precis.
Det man har här i bakgrunden också. Så det är en ganska lättillgänglig fågellokal det här. Och vi hade ju en brun kärrhök tidigt på morgonen som satt i vassen. Och nu när vi kom hit så flög det faktiskt över... De här strandängarna.
Nej, men om det var samma individ vet jag inte. Men det var en hona i alla fall den här gången också.
Mm.
Så att det var trevligt. Stor och mäktig fågel. När vi flyttade oss hit också. Det var ju jättemycket tran och gäss upp och flög. Så det var något som oroade dem. Jag tror inte det var kärröken. Utan de inte kan ha varit någon havsörn eller någonting här. Och busat med dem lite grann.
Ja.
Men man har jättefin överblick över hela landskapet här.
Verkligen, alltså nu ser vi ju det här strandängarna som breder ut sig söderut och så flera vattenspeglar som Gärdefjärdens olika delar och så skogen längre bort som en lite mer mörkgrön ridå. Och så en hel del blå himmel. Nu har vi började ju med ett grått täcke.
Lite höstfeeling, men nu är det nästa mer sensommarfeeling, eller hur?
Ja.
Ja, det är fint.
Häftigt hur det kan förändra sig så här. Och nu kommer, är det några grågäss som flyger över här?
Ja. De vek av när de såg att vi stod här uppe i tornet. Då tog de en liten extra lov. Men man ser ju vilken variation det finns i landskapet med de här stora öppna markerna, de här aktivt brukade åkrarna intill, då kopplingen till de öppna vattenspeglarna och den här variationen som finns då i växtlighet och olika hårt betestryck i hagarna här.
Ja.
Det ser man ju också alla fem beteshagarna faktiskt. Så vi ser att det är djur egentligen i alla hagar utom där vi börjar. Där är djuren just hemtagna då.
kossorna håller det här landskapet fortsatt öppet efter de här ganska stora restaureringarna som har skett. Vi har ju pratat om att det har tagits bort mycket skog. Och det är ju... Nu kommer det en tärna flygande här.
Ja, tror jag att det var en... Nej, det var en... Jo, det var en skräntärna.
Skräntärna, det är vår största tärna.
Den största tärnan, ja. Den har dragit ett stycke från havet.
Ja.
Det är inte så vanligt.
Inne här och födosöker kanske?
Precis.
Ja, men att det handlar lite om att ta liksom ett landskap, det är en landskapsnivå man jobbar på här.
Ja, nej, men så är det absolut. Och att skapa de här då, riktigt stora öppna markerna är jätteviktigt för de här fåglarna som just är beroende av de här öppna markerna och känsliga för predation och annat då. Så det är jätteviktigt. Och kopplingen här mellan, jag menar, nu ser vi att traner och gäss och sånt här, de står nu på de brukade fälten. Och sen på kvällar nätter så drar de ju ut mot de öppna vattenområdena. Och att det finns den här enkla kopplingen mellan liksom land, brukad mark, vatten och sånt här, det är jätteviktigt för fåglarna. Mm. Sen har vi dessutom den här mosaiken med liksom olika små buskmiljöer i liksom periferin här och lövskogar, barrskogar. Ja, faktiskt vi betar ju en ganska rejäl fläck med lövskog här som nötdjuren också har tillgång till. Då sen är det betas till barrskog i bortre norra änden av reservatet. Så det är jättemånga olika typer av natur här.
Mm. Och både en viktig häckningslokal och en rastlokal för fåglar. Vad skulle hända om en sån här lokal bara liksom växte igen och försvann?
Ja, alltså försvinner gör den ju inte helt, men det blir andra förutsättningar för fågellivet. Och det var ju det vi såg också, att om vi jämför med liksom den dokumentation som fanns om fågellivet på 60, 70, 80-tal, så har det ju successivt blivit sämre under de här åren som igenväxningen har pågått för de här liksom öppenmarksfåglarna som har det ganska svårt överhuvudtaget. Då, så att det är orsaken till att vi har gjort det här. Mm. Det är en ganska rejäl satsning och det har kostat lite EU-pengar och så vidare för att få till det här. Och kostar nu en hel del liksom energi i förvaltningen. Där det här med att få hit jordbrukare, få hit de här betande djuren är den allra viktigaste åtgärden. Då.
Mm. Och vi har ju konstaterat redan att vadarna, de flesta i alla fall, har hunnit försvinna söderut. Men det är ju fortfarande en hel del fåglar som ska passera.
Jajamän.
Vilka fåglar kan man se fram emot nu? Kommer här i augusti, september?
Ja, nu kommer den att bygga upp. Det kommer komma successivt fler änder. En del lämnar naturligtvis och drar vidare också. Men det fylls på och lämnas hela tiden. Änder, gässen kommer öka här. Tranerna kommer öka. Så det kommer vara... Det är kanske framförallt om vadare kommer ju finnas kvar, men i ett fåtal så kommer det hänga enkelbäckasiner. Ja, det är kanske någon värbäckasin som står och hukar någonstans här och så vidare. Och det finns kvar ett par månader till, de här liksom sista ströfåglarna.
Ja. Än är det inte slut med fågelliv här.
Hättingar rör sig och liksom småfåglar och så där kommer ju röra sig länge till.
Ja.
Och än är det inte slut på programmet slut. Riktigt.
Det är väl liksom när det börjar flyga de sista örnarna i oktober där, då börjar det liksom tona ut.
Ja.
Som sagt, än är det inte riktigt slut på programmet, men det är dags att säga adjö för den här morgonen till fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong, naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Tack ska ni ha. Vi ska nämligen nu lyssna på veckans kråkvinkel och det är Joakim Lindvall som har funderat över några tänkvärda begrepp i ordböckerna.
Altruism, vilket fint ord det är. Eller rättare sagt betydelsen av det. Jag läste i Nationalencyklopedin. Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Att vilja behandla någon annan varelse än sig själv väl utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Det är ju genialt, men ack så svårt. Sen vet jag att det också finns en mer biologisk syn på altruism som går ut på att osjälviska beteende kan förklaras med att vi till syvende och sist gynnar våra egna gener genom att vara altruister. Ett klassiskt exempel på det är myror eller andra sociala insekter som är så nära släkt med varandra att en enskild individ faktiskt kan gynna sina egna gener genom att offra sig själv. En del av er kanske har läst boken Den själviska genen av den engelska biologen och författaren Richard Dawkins. Han tar upp just detta dilemma i sin bok. Men låt oss vänta lite med att problematisera. Jag tänker, vilka möjligheter ett sådant begrepp som altruism kan betyda? Men tänk er själva, världssamfundet har möte i en stor lokal, en samling äldre herrar. Jag tänker att oftast det är herrar, samlas kring ett ovalt bord. Herr ordförande säger, hörni, vi har ett problem. Det har kommit till min kännedom att den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, har det lite tufft. Den har ingenstans att bo. Vad ska vi göra? Pythocolvensis, den större barkplattbaggen, är en blanksvart skalbagge med lite räfflor på ryggen. Den kan bli ett par centimeter lång och den har ganska långa svarta antenner. Ja, den ser ut som baggar gör mest. Det är bara det att den större barkplattbaggen har lite speciella krav. Den vill absolut ha gammal granskog, helst sumpskog. Och larverna, de vill ha grova, döda, liggande granar att mumsa på. Om det är stående granar, då får det vara. Men nu är det bara så att det är ganska ont om grova, gamla granar som växer i lite fuktig terräng och ännu ovanligare med döda sådana. Den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, är helt enkelt en jobbig typ. Men tänk då om Rysslands president, eller Polens, eller för all del vår egen statsminister, reser sig upp och säger: vi har ett ställe hos oss där det växer lite grova gamla granar. Där kan den större barkplattbaggen få bo. Visserligen behöver vi skogen för vår egen välfärd, men ja, kör vind, den större barkplattbaggen är välkommen till oss. Altruism, osjälviskhet att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse, står det igen i. Jag vet, det är lite naivt, men vad är motsatsen? Ja, enligt Enne så är motsatsen till altruism egoism som förklaras så här. Egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för en vars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Målet är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Ja, det låter inte lika trevligt, det gör det inte. Men det är lättare sagt än gjort att vara altruist. Och till syvende och sist så kanske det ändå bara är ett sätt att gynna sina egna gener. Men skit samman, för orangutangen, för slätrockan och för vår egen större barkplattbagge, var altruist och inte egoist.
Joakim Lindvall, och det här var en repris från 2019. Klockan är slagen, tiden är kommen. Här är den nya naturfrågan som ni kan vinna priser genom att svara på. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor likaså. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så de ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller för all del gärna på vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så, fast de vi söker, ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter, har förstås ingen päls. Det är bara så det ser ut när de växer rotlöst på stenar och klippor. Rätt svar på förra veckans fråga var Lilje Konvalj. Och de som vann den här gången var Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosanne Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Nästa vecka här i Naturmorgon ska vår fältreporter ta er med till Hoverberget i Jämtland. En riktig kluns till bergknalle vid Storsjön där man hittar Skandinaviens djupaste klyftgrotta. Till exempel Hoverbergsgrottan. På önskelistan står både verkliga arter som, törs man hoppas på lodjur och tretåig hackspett, men också så kallade kryptider, främst då storsjöodjuret. Men det är nästa lördag. Producent för det här programmet var Karin Gyllenklev, tekniker var Lisa Järnestam, fältreporter var Jonathan Martinsson och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.